Hej, Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podme Premium. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.
Hon blänger på mig med en blick som gör att jag bara får nog. Det räckte för mig då liksom.
Det är juli 2022. En solig dag i Hudiksvall. En kvinna i blå blommig sommarklänning kliver in på en uteservering. Håret är blont. Hon är solbränd, leende. Bakom henne går en man i grå t-shirt. De beställer öl. Kvinnan heter Jeanette Bergström. Några timmar senare ligger hon död i badrummet i sitt eget hem.
Så jag går in där och känner ju på kroppen att hon är kall.
Det går inte att ta riktigt på, det går inte liksom att ta in det.
Snart riktas misstankarna mot mannen som hon lever med. Men han hävdar att han inte minns någonting av den natten. Det visar sig att det har funnits många tecken på att Jeanette utsatts för omfattande våld i sitt eget hem.
Då sa jag till min sambo att det här är ingen cykelolycka, utan det här är liksom ett sätt att maskera någonting annat som har hänt.
Jag strökte så hon helt enkelt sluta sparka mig. Och så drog jag henne till ytterdörren i hallen var det, från sovrumsdörren till ytterdörren.
Alltså det var ju bara kall, det var ju som att man frös liksom. Och då sa han, jag kommer ju aldrig glömma de där orden heller, utan han sa att mamma är död.
Åklagare Birgitta Fernlund yrkade på att mannen ska dömas till livstidsfängelse för mord.
Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.
Det här är en viktig signal till samhället och alla skitstövlar som finns där ute.
Du lyssnar på Inför Rätta om fallet Jeanette. Jag heter Joanna Goretzka.
Parter och ombud kallas till sal 2.
Tisdagen den 29 november 2022 leds en man in i Hälsinglands tingsrätt. Det är en stor vit byggnad från 1900-talet, mitt i Hudiksvall. Mannen som är i 50-årsåldern kommer vi i det här programmet att kalla Stefan. Stefan är åtalad för mord efter att hans sambo hittats död i deras hem. Han är också åtalad för misshandel som ska ha ägt rum vid flera tillfällen. Rättegången mot honom kommer att hålla på i 6 dagar. Och domstolen ska bedöma vad det var som hände den julidagen när Jeanette dog. Rättens ordförande inleder förhandlingarna. Han vänder sig mot den åtalade.
Då går det så till när man är tilltalad i ett mål att man själv får tillfälle att berätta vad man uppfattar viktigt att rätten ska känna till. Sen blir det frågor av åklagare, offentligt målsägandebiträde och offentlig försvarare.
Den tilltalade, Stefan, har gråsprängt hår och mustasch. Ibland har han glasögon. Han och Jeanette har varit ihop sedan 2018. Den åtalade mannen beskriver det som ett turbulent förhållande från början.
Vill du inleda själv eller vill du att redan med inledningen ställs frågor?
Jag går berätta så att jag vet inte.
Ja, varsågod och berätta det du uppfattar viktigt att vi ska känna till.
Ja. I fråga om den där dagen eller i...
Det är ju i fråga om hela åtalet. Hur har det varit? Har du haft ett förhållande med Jeanette och Bergström? Och hur har förhållanden varit? Samt vad har hänt vid de respektive tillfällen som åklagaren menar att du har begått några gärningar?
Ja, det har väl varit stökigt förhållande. man vill säga.
På vilket sätt då?
Ja. Det har ju varit mycket sprit. Alkohol då. Fast i början när vi flyttade ihop, då sa jag till henne att det fick vara slut på det där. Det måste ha blivit ett lugnt liv och mera hemma och slut på det utelivet. Och det gick hon ju med på då, när vi skulle flytta ihop. Den så vet jag inte, det barkade väl vägen då på något vis.
I rättssalen sitter Nathalie Bergström, Jeanettes dotter, äldst av 5 syskon. Den här novembertisdagen har hon en overklig känsla.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Utan det, egentligen så hade jag inte velat vara med. Och det var, jag tänkte inte vara det från början heller. Men sen samtidigt så landade jag någonstans i att jag ville liksom vara ett ansikte för mamma också, som inte finns där, och kunna göra någonting för att bidra till att det blir någon rättvisare här. Och det var liksom som att man klev in i någonting. Man klev in i något, ja, men skal liksom, och bara gjorde det man skulle göra för mammas skull liksom. Min första känsla jag tänker på, det är ju kyla liksom. Kyla och ångest över att gå in där. Och det är ju sånt där som bara händer på tv liksom. Svenska fall eller huvud på mördare. Eller, alltså sådana saker. Så det var också en väldigt stark känsla av overklighet. Nästan lite som att man var utanför sig själv.
Det känns som något på tv, säger Nathalie. Det här, en rättegång, kan inte handla om hennes mammas död. Jeanette var ju en person som älskade livet och tyckte om att hjälpa andra människor genom sitt jobb på socialtjänsten.
Men hon var väldigt levnadsglad, väldigt karismatisk person, mycket utstrålning och väldigt glad, positiv. Så hon var många nyanser av allt, mamma så där. Jag bor ju en bit ifrån liksom. Mina syskon och föräldrar bor ju uppe i Hudiksvall, och jag har ju flyttat för några år sedan. Men vi hördes ju i telefon varje dag, säkert 3 gånger om dagen, så att vi var väldigt nära. Så det var ju alltid mamma man ringde till om det var någonting, ja, mellan himmel och jord, så var det mamma.
Men i juli 2022 slits Jeanette bort från nära och kära. Och mannen som står åtalad för mordet är Stefan. Personen som hon delade sitt liv med. I förhör berättar Stefan att relationen med Jeanette var stökig. Han berättar också att hon får en cancerdiagnos under förhållandets gång. Hon genomgår en operation och behöver mycket stöd i vardagen. Under perioder måste hon sitta i rullstol.
Sen efter det, då var hon ju sjuk. Då kom ju det där cancern, men jag såg att hon var ju dålig innan cancern kom. Jag såg ju tendenserna långt före andra. Och det var ju det att hon ramlade ihop rätt som det var och sånt. Tappa känslan gjorde hon. Och då fick jag stå där och ställa upp. Jag fick ta öppna på morgonen, jag fick ta henne på toaletten, jag fick ta henne skjutsarna till och från jobbet, hämtarna till sjukhus, jag skjutsarna till, det var flera resor ner till Uppsala. Sen vet jag inte vad som hände, men hon börjar på bli väldigt konstig. Jag vet inte om det har med medicin hon börjar på äta mycket av eller något, men hon bara gick till attack på mig. Rätt som det var ibland så kunde hon bara gå till tvärattack. Man fattade inte ens vad man hade gjort. Jag frågasatte mig någon gång, vad har jag gjort? När hon gick på mig bara. Hon bara stod och stirrade på mig och kunde bara spy galla över mig. Ibland när jag funderar om det är någon annan hon ser och inte mig.
Det här är beskrivningar som dottern, Nathalie, inte alls håller med om. Och medan Stefans version är att Jeanette kunde bli konfrontativ, så ser omgivningen att det är Jeanette som plötsligt börjar dyka upp med konstiga blåmärken på jobbet och till möten med vänner. Hon verkar också mer dämpad och rädd. Det säger Nathalie.
till en början så... Det är klart, då tänkte man väl inte så mycket på det, utan det är sånt där, det smög ju mer diffust fram att man märkte att de blev förändrade liksom. Och jag fick aldrig en riktig grepp om den här personen, men det var ingen som jag kände liksom att jag ville lära känna mer, för att han var ganska, ja men liksom blank för mig ifrån början. Och sen blev det ju, ja men det var ju först, det växte fram liksom, men det var ju inte förrän på slutet man märkte liksom att saker och ting blev annorlunda. Ja, men första gången jag kände riktigt att det här är liksom inte som hon säger att det är. Det var ju när jag fick se en bild. Hon skickade en bild till mig på hennes ansikte. Hon hade två väldigt stora blåklockor, alltså två stora blå ögon. Och hon skyllde på att hon hade ramlat på cykeln. Då sa jag till min sambo att det här är ingen cykelolycka, utan det här är liksom ett sätt att maskera någonting annat som har hänt. Och där började jag liksom misstänka att det här är inte bra. Alltså det här är någonting som pågår som... Men hon var väldigt duktig på att dölja och hitta bortförklaringar. Och det är väl klart, så här efterhand så förstår man ju att det handlar mycket om rädsla och skam och så.
En kollega vittnar om en annan incident. Vid en rehabutredning med Jeanette som varit sjukskriven upptäcker kollegan att Jeanette försökt dölja skador i sitt ansikte.
Ja, man gör ju en rehabutredning när någon är sjuk. Det är arbetsgivarens ansvar. Och då var det så att hon hade ju sjukskrivit sig. Och när det går en viss tid, i alla fall minst 3 veckor, så ska man göra en rehabutredning. Och då träffades vi 3 maj på en rehabutredning.
Mm. Och kan du berätta om dina iakttagelser av Jeanette vid det tillfället den 3 maj?
Ja, hon kom till mig. Och jag såg att hon hade sminkat sig ganska mycket i ansiktet. Jag såg att hon var svälld. Det var liksom blåmärken som hade ramlat ner på vänster sida. Det är som jag kommer ihåg. Och då frågade jag henne direkt om, har han slagit dig? Och det förnekade hon. Och varför jag ställde frågan är ju för att jag är skyldig att ställa en sån fråga också när man har en misstanke. Och då sa hon att nej, det har han inte gjort. Utan hon förstod ju varför jag frågade, eftersom det måste jag ju göra. Och hon förstod att jag bryr mig om henne.
Nej, för alltså, nu är det små tecken. Men första liksom alla märker till, det var ju att hon blev ju mer svårtillgänglig. Att ja, men det passade liksom inte att prata på samma... Ja, men vi har ju ändå haft vårt mönster och vi har pratat och sådär. Och det där ändrades ju med tiden. Att, ja, men hon gick inte att få tag i, och i synnerhet inte på helgerna. Och sen passade hon oftast på att ringa när hon var på jobbet. Det var sådana konstiga små tecken som man la märke till. Att det här känns inte rätt.
Nathalie säger att Jeanette förändras mer och mer under förhållandets gång. Men relationen fortsätter. Fram till den dagen som Jeanette hittas död. Vad var det som hände den julidagen? Jeanette och Stefan ska snart inleda sin semester. En resa är bokad. Jeanette ser fram emot den. Den tilltalade ger sin version i rätten.
Då tänker jag att vi börjar med den här kvällen, natten när Jeanette dog. Kan du berätta det du minns av vad ni gör tidigare under kvällen?
Ja, jag berättade när jag kom hem från jobbet då. Jag kom hem ganska sent, för jag jobbade länge. Ja. Och så åkte jag traktor hem, så det tog lite tid. Så jag tror inte jag var hemma förrän 16 kanske. Jag hade tänkt köra lite traktor och jobba lite hemma. Ja. Men då hade hon hållit på drucke, och så hon var lite på lys redan när jag kom hem. Hon satt och klippte gräsmattan när jag kom. Då frågade hon direkt om vi ska gå ut. Så att ja... Jag kände mig tvingad att gå ut med henne bara för husfriden. Jag ville inte, men ja, vi går väl ut då. Och sen efter det där, då skulle hon gå och göra sig ordning. Och jag fortsatte väl bara gick och drack lite öl, ja. Det tar 2 timmar för hon att göra sig ordning och det tar 5 minuter för mig. Så att det är väl så, hon står och gör sig ordning och jag, ja, jag är väl i ordning. Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I princip, jag bara drar på mig kläderna och går, ja. Jag dricker väl upp en, jag vet, 6 öl då.
De tar sig in till Hudiksvall och går till ett ställe där de fastnar på en övervakningskamera. Det här är de sista bilderna som tas på Jeanette i blåblommig klänning. I videon ser man hur Jeanette och Stefan fastnar i dörren. Till slut går han före. De går till flera olika ställen under kvällen. På en av krogarna blir Jeanette sur enligt Stefans berättelse. För att han pratar med en annan kvinna.
Och då var hon på dåligt humör redan där. Och det liksom satte väl sig sen det hela kvällen.
Sen berättar han att han själv reagerar när Jeanette hälsar på några manliga bekanta.
Sen kommer in och grabbar bakom där. Och då skiner hon upp som en sol. Då ska hon helt plötsligt springa och sitta med dem och springa fram till dem. Och sen så, ja jag vet, vi sitter väl där och dricker då. De chattar väl. Och sen, ja jag tyckte inte att det var speciellt trevligt. Jag liksom sitter där, var inte mitt sällskap just då. Så jag går upp, jag tänkte, ja jag går upp och köper mer, ja. Jag var upp och köpte några öl, jag köpte några whisken och... Så tänkte jag gå tillbaka ner dit nu då, så bjuder jag på visker och så liksom kommer igång lite stämningen där. Men när jag kommer ner då, hon satt sig på min stol. Så frågar hon, flyttar du då, sa jag, så jag kan sätta mig. Nej, då vägrar hon att flytta sig. Och så kom det någon jävla sur min emot mig från. Och riktigt visa hur grinig hon var. Sån där blick då, som inte de andra ser. Ja, då, jag bara vände mig om och så gick jag därifrån. Jag bara vände mig, tog jag med mig mitt och så gick jag, så satt jag mig ute på en uteserv, en balkong de hade där eller något. Så satt jag där med, om det nu satt någon folk där, det minns inte jag, men någon var väl där. Och sen, jag satt med och så drack jag upp alltihopa det jag hade köpt. Och sen har jag nog gått därifrån, jag drack upp.
Stefan berättar att han fortsätter krogrundan på egen hand.
Då gick jag över på nästa ställe, men jag gick väl ner mot stan först, eller jag är över där och man pratar säkert med några folk på vägen. Och sen var det väl någon som skulle gå in på något nytt ställe där. Och sen så har jag inte så mycket mera minnen. De säger efteråt, bara jag vet det, att de säger att de kör ut mig för jag håller på att somna eller något. Men jag har ingen aning om vilken tid, ingenting det är och... Så att för mig är det, den där dagen, han är liksom över där. Jag är inte med någon mer.
Stefan möter upp några andra bekanta. Och de dricker. Sen minns han inget mer från den natten. Jeanette Bergström tar sig hem innan honom. Runt 23-tiden. Välbehållen. En taxichaufför vittnar om det i rätten. Stefan minns inte när han kommer hem. Men enligt hans berättelse vaknar han bredvid Jeanette i sängen.
Jag liksom kom inte ens ihåg när han skjutsade hem eller någonting sånt. Utan jag, det jag kommer ihåg det är att jag vaknar i sängen på morgon. Jeanette ligger bredvid mig. Jag ligger ytterst och hon ligger här. Och det enda jag reflekterade på det var att man tar på henne när man vaknar. Och jag kände att hon var kall. Det var då jag liksom reste mig upp. För sen såg jag ju hon såg ut i ansikte. Och då fick man väl panik och studsa upp. Och så första jag tänkte, det var jag ruskade väl på henne först. Och sen nästa steg då. Ja, jag tror reflexmässigt jag liksom försökte blåsa mun eller någonting sånt. Och då rann det ut blod. Och då fick jag ännu mer panik. Så då slet jag tag inna i sängen. Jag lyfte upp den sängen och så tog jag med henne över till badrummet. Jag får med ramla i hallen också med henne. Den lyfte upp och så in till badrummet. Så la jag henne där alls innanför dörren. Så tog jag duschen och så sköljde jag av lite på. Jag tvättade inte hela hon. Jag sköljde av ansiktet lite blod över mun. För jag höll på att smälla av jag för det där blodet.
Stefan berättar alltså att han vaknar bredvid sin sambo. Hon är svullen i ansiktet och alldeles kall. Enligt honom vet han inte vad som har hänt. Han tar henne till badrummet och sköljer av henne. Sen dröjer det 18 minuter tills Stefan försöker ringa någon. Efter ett tag får han kontakt med en anhörig som kommer till platsen. Och det är den anhöriga som larmar 112. Ambulanssköterskan Per är kallad som vittne i rättegången.
Ja, tack Per. Jag tänkte börja med att fråga, det kan man gissa utifrån hur du är klädd, men vad jobbar du med?
Sjuksköterska på ambulansen, Hudiksvall.
Och jag utgår från att du vet vilket tillfälle du ska höra som idag.
Ja.
Ja, det gäller ju ett arbete du gjorde den 9 juli i år. Och jag tänkte be dig berätta om dina iakttagelser vid det där tillfället.
Ja, vi fick larm om en medvetslös vuxen. På väg ut kom ytterligare information från SOS att hon var bragd om livet. När vi kom fram så möts vi upp av en anhörig man som säger till mig att jag tar med mig akutväskan och defibrillator. Och han säger att det där behöver du nog inte. Men jag tar med mig i alla fall och går in. Han säger vart hon befinner sig i huset och jag hittar henne på badrumsgolvet. Gör en koll vad som finns runt omkring men ser inte någonting. Så jag går in där och känner ju på kroppen att hon är kall. Uppsvullen i ansiktet. Känner efter pulsationer men känner inga sådana. Lyssnar efter hjärtljud. Hör ingenting. Och därefter kommer min kollega in och vi gör samma iakttagelser. Hon och jag. Därefter så vill vi inte vara på plats så vi går ut därifrån.
När du säger att ni inte vill vara på plats, är det någon anledning till det?
Nej, vi bedömer det som en brottsplats. Och vill inte lämna spår.
Och du nämnde att ni hade fått information att hon kunde vara bragd om livet. Men är det någon iakttagelse ni gör som gör att ni gör bedömningen att det är en brottsplats?
Ja, hon var ju väldigt uppsvullen i ansiktet. Hade blödningar runt ögonen, brillen hematom som vi säger. Och väldigt kall och upplevde stel i kroppen.
Mm. Och kvinnan då som ligger på golvet, är hon klädd på något vis när ni...
Ja, hon hade någonting överdraget. Jag kommer inte ihåg om det var någon handduk eller något annat, men någonting hade hon överdraget, vill jag minnas.
Och träffade du några fler personer där på plats?
Nej, vi såg inte till den åtalade förrän vi kom ut ur huset igen. Han höll då på att prata med polisen i sin mobiltelefon och då stod vi redan ute på altanen när han kom ut. Så det var de två som vi träffade.
Okej. Och när du då träffade på den åtalade, minns du hur han var klädd?
Ja, han hade kortkalsonger och en t-shirt på sig. Det tror jag var det enda. Vilken filt av oss för att hålla sig ganska varm.
Ja. Och förstår jag det rätt, och ni gjorde egentligen inga åtgärder då på den här kvinnan? Nej, utan ni lämnade?
Inte förutom att känna efter pulsationer och lyssna efter hjärtljud. Som sagt, vi ville inte flytta henne på något vis eller göra något på plats.
Förstår. Ja, men då har jag inga fler frågor, tack.
Och hur var det med någon tvättmaskin, sa du? Vad var det med den?
Jag noterade att det var en tvättmaskin som gick och tvättade.
En tvättmaskin står på i badrummet där Jeanette ligger. Och i tvättmaskinen ligger Jeanettes kläder. De är trasiga. Men Stefan kommer hävda att han inte minns någonting om en tvättmaskin. Enligt honom har han inte satt på den. Nathalie, Jeanettes äldsta dotter, får beskedet från sin bror. Hon befinner sig i köket i sitt hem i Dalarna. Hon har precis ätit frukost och ska just ringa sin mamma när samtalet kommer.
Jag tänker tillbaka liksom på den dagen jag fick reda på det här. Så just det är lite dimmigt faktiskt, för att det blir liksom, det blir så långt ifrån verkligheten på något vis att det går inte att ta riktigt på. Det går inte liksom att ta in det. Och det var liksom som att man bara försvann ifrån sig själv en stund. Det var svårt att ta in. Och alltså det var ju bara kall. Det var ju som att man frös liksom. Och då sa han, jag kommer ju aldrig glömma de orden heller. Utan han sa att mamma är död. Och liksom bara initialt så blir det ju liksom att man kan liksom inte greppa orden liksom, utan Jag tror att jag snubblade ut liksom inifrån ut på gården och bara skrek. Jag skrek så högt så att jag överröstade kapsågen, så min sambo hörde att jag skrek. Även fast han stod ute vid kapsågen så hörde han det. Så han kom ur huset och frågade vad det som har hänt. Så han tog ju telefon och pratade med min bror, för jag rasade ju bara ihop liksom.
Jeanette har utsatts för kraftigt och upprepat våld enligt rättsläkarens rapport. Näsan är av. Det är skador på mjälten och ryggraden. Hon har blåmärken över hela kroppen och 10 revben är brutna. Hon har traumatiska skador i storhjärnan. Och enligt rättsläkaren har Jeanette med stor sannolikhet avlidit till följd av detta. Enligt rättsläkaren är det här dödsorsaken. Men försvaret lägger fram en annan bild av hur Jeanette har dött. Jeanette, som hade en rad hälsoproblem, tog olika mediciner. Och försvaret pekar på att det är de höga halterna av medicin som kan ha föranlett dödsfallet. I rätten säger rättsläkaren att det är osannolikt. Men att det inte helt och fullt går att utesluta att det varit de höga halterna av medicin som lett till Jeanettes död. Men enligt rättsläkaren skulle Jeanette, oavsett medicinhalter, ha dött, hamnat i koma eller djup medvetslöshet enbart av de svåra hjärnskadorna. Stefan grips direkt på plats mot sitt nekande. I förhör med åklagare Birgitta Fernlund fortsätter han att insistera på att han inte minns någonting av natten då Jeanette dog.
Du har inga minnesbilder av den här natten. Då förstår jag dig rätt, så är det svart i ditt minne från någonstans vid 11:30.
Jag minns inte när jag gick ifrån krogen, kan jag säga. De säger nu, för det har jag ju läst och sett nu, att man hade sagt åt mig att gå ut ungefär och att jag höll på att nicka till eller något.
Vad tänker du själv ha hänt under den här tiden då?
Ja, vad ska man tänka? Man kan ju tänka vad som helst.
Ja, vad tänker du?
Jag vet att vi har haft ett bråkigt förhållande, det tänker jag. Mm. Men liksom vad som ska ha hänt, det vet jag inte. Jag har tittat på mig själv efter det här Jag har liksom sett, jag har inga liksom skador själv. Jag har tittat på mina händer, känt om jag är öm. Jag har varit intagen, tror jag, till och med på att de kollar mig och sånt. Och det har gjort att jag är fundersam på vad det är som har hänt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har du någon teori som du vill delge oss?
Nej, jag kan inte liksom. Det finns inget att säga, jag har inget.
Det här med att du inte har någon minne av den här kvällen.
Jo, kvällen har jag minne av, inte när jag åkte hem.
Natten då? Är det vanligt, brukar du dricka så att du får minneslucka?
Inte på slutet. Jag har druckit mycket i mina dagar, men på slutet har jag inte druckit så hårt. Jag har varit väldigt försiktig med att dricka. Utan det var nog bara att det pela ur den här kvällen.
Och upprinnelsen då? Om jag förstår dig rätt då, så du uppfattade att Jeanette var svartsjuk för att du pratade med någon i baren.
Det var så det började. Mm.
Och sen så ville inte hon flytta på sig. Hon hade tagit din plats i ett senare skede.
Ja, när jag kommer och ska ställa ut glas när jag har köpt. Jag kommer med glas så här flera och man ska ställa ner dem på bordet.
Och då har hon tagit din plats och vill inte flytta på sig. Och då blir du irriterad och går därifrån.
Jag blir inte irriterad. Hon blänger på mig med en blick som gör att jag bara får nog. Det räckte för mig då. Liksom, nej, nu går jag härifrån. Jag vände mig och gick. Jag sa ingenting heller. Jag bara vände mig om och så gick jag.
Den sista kontakten du har med henne, den är inte särskilt positiv om man säger så. Då är det lite irritation mellan er.
Ja, irritation, ja, det är väl det. På något vis är det väl det. Sitter och säger till mig, det har jag inte sagt det, men när vi satt nere där på möljen, då sitter hon och pratar om att hon vill gifta sig med mig. Och sen är det 10 minuter senare sitter vi där uppe. Då liksom nästan ber hon att dra åt helvete. Det har gått 10 minuter, en kvart liksom.
Kändes det för dig då?
Ja, alltså nu känner jag hon, för jag har ju varit med om de där svängningarna så mycket nu, så att det var nog det som gjorde att jag ledsnade mest.
I rättssalen sitter Nathalie och de fyra syskonen och lyssnar på Stefans beskrivning av deras mamma.
Jo, men det är väl klart han försöker väl rädda sitt eget skinn, så då jobbar han ju väldigt hårt med att svartmåla mamma liksom. Och det är ganska jobbigt att sitta och höra någon ta i från tårna så där tillsammans med sitt försvar liksom, och så att det, ja, men man har ju bara försökt att slå ifrån sig, för att vi vet ju liksom att det är bara lögner.
Ja, på den här kvällen tror jag att jag inte har några fler frågor. Men då vill jag gå vidare med de andra punkterna.
Med de andra?
Ja, det andra som du åtalat för. Då tänkte jag backa tillbaka till den här händelsen den 5 april 2019. Det här tillfället när dina arbetskamrater kommer dit. Vad har du för minnesbild utav den dagen när jag påstår att du har utövat våld mot Jeanette innan arbetskamraterna kommer dit?
De andra åtalspunkterna handlar också om våld mot Jeanette. Ett tillfälle är från 2019. Den 5 april kommer några av Stefans kollegor till hans och Jeanettes gemensamma hem. Kollegorna och Stefan sitter och dricker i ett rum. Då kommer Jeanette ut från ett annat rum. Och kollegorna vittnar om att det är tydligt att hon är skadad i ansiktet. På golvet i rummet finns också en blodfläck som kollegorna noterar. Stefan hävdar i rätten att Jeanette ramlade och slog sig tidigare den dagen.
För jag vet inte själv vad hon har gjort riktigt, men jag kan anta vad hon har gjort. För att om ni har gått på andra sidan kåken så höll jag på att bygga en stenmur där. Granitsten. Huggna stenar. Och där är det nog verkligheten där hon ramlar ner. Nu har jag byggt en trapp där, men förr var det ingen trapp där. Och hon var snubblig på benen då. Hon ramlade ju när hon gick ibland. Och så får hon för sig att gå ner för där. Då var det rätt ner i de där granitstenarna. Det är liksom vad jag har inte sett det själv, men jag såg ju glaset låg där. Mm. Och man bara funderar ju. Men sen så när ni visar bilderna, det såg ju värre ut. Eller efteråt, inte då, men det såg inte lika ut den kvällen.
Och just från det tillfället har vi ju inga bilder, eller?
Nej, men jag har väl bilden på hon då.
Ja.
Och det såg inte ut så där då när hon kom in till mig.
Ja.
Utan det har ju liksom blivit, det vart ju värre dagen efter eller en par dagar efter. Så jag tror att hon var in där i rummet till mig. Och sen så antar jag att hon sprang väl till toa, tänkte jag, duscha och gjorde ren sig. Och däremellan så har det väl dykt upp de där grabbarna då. Men då har man ju liksom hunnit och fyllna till en annan också.
De här grabbarna som skulle komma då, var det arbetskamrater till dig?
Ja.
Ett par ganska unga pojkar. Jag tittar, de är 22 nu.
Ja, de var nästan skolåldern då.
Ja. Och så hade de en tjej med sig också.
Nej, det vet jag inte vem det är.
Nej. Det är ingen som du känner till överhuvudtaget?
Nej.
Okej.
Okay.
Och de killarna då? Är det någon som du vid det tillfället eller senare har haft någonting otalt med?
Med dem?
Ja.
Nej.
Nej.
Arbetskamraterna som kommer på besök är alltså 19-20 år. Och kollegorna uppger i rätten att de är skärrade av situationen i huset och rädda. De bestämmer sig snabbt för att gå. Och när de ska lämna vill Jeanette följa med dem. Då uppger kollegorna att Stefan slänger in henne i huset igen.
Jag vet, när de skulle gå, då har jag förmat, för då kom Jeanette, och då har jag förmat, jag sa till honom, en gå och lägg det.
Hur såg hon ut vid det tillfället då?
Ja, det syns ju det här märkena så här över.
Var hon skadad?
Ja.
Mm. Blodig?
Nej, då var hon väl kanske inte blodig.
Och sen sa du att du tror att du satt i rummet. Gjorde du det hela tiden som de var där?
Ja, tills de gick då. Jag har ingen minne av att jag har gått någon annanstans.
Följde du med dem ut?
Ja.
Följde du med dem ut?
Ja, jag gick med till hallen, vill jag minnas. Nej, jag har ingen minnen av det där, liksom att jag skulle ha slängt in i kåken eller något. Utan det, jag kan se mig själv framför mig att jag knuffar iväg när jag säger gå och lägg det eller något. Men gå och lägg det, där kan jag tänka mig att jag gör. Men det är klart, i en annans ögon kan det ju se, om jag tar och gör så med någon så kanske det upplevs så. Men jag har inte kastat hon. Och sen upplevde jag som att de sa att hon ville nästan åka därifrån och fly eller något. Men då kan jag ju säga, har jag suttit i en rum hela tiden så har hon väl haft hur lång tid som helst på sig och bara gått.
Men har du någon minne av det, att du var med dem ute utomhus? Eller det du beskriver nu?
Nej, jag vet inte att jag var utomhus. Jag var i hallen.
Ja, okej. Okay. Och hur är det då? Är det här också en sån här kväll där inte minnena är så himla goda egentligen?
Ja, riktigt lika är de väl inte, men...
Hade du druckit den här kvällen?
Ja.
Mm. Och det var syftet med att de skulle komma dit, att ni skulle festa? Var det så?
Ja, jag antar det. Vi har säkert ringt varann i fyllan eller något, skulle jag kunna tänka mig. Så det var ingen planerat någonting så.
En av kollegorna som varit hemma hos Jeanette och Stefan kontaktar polisen. Och en polispatrull åker hem till paret. Så här säger en av poliserna under sitt vittnesmål i rätten.
Jag minns att jag och min kollega fick stå och knacka på väldigt länge i alla fall. Och ingångsvärdet vi hade, vad jag vill minnas, det är att någon av dem kan ha varit illa på något sätt. Och vi var precis på väg till att bryta dörren när de kommer och öppnar. Och jag ser att Jeanette är nog mer blå än någon annan färg i ansiktet. Mest runt ögonen vill jag minnas. Men det var i princip över hela ansiktet, är vad jag vill säga. Mm.
Stefan blir anhållen. Men Jeanette säger till polisen att hon har fått skadorna efter att ha ramlat i en slänt.
Mm. Hon gav mig en historia om att hon hade ramlat utför en slänt vid den här bostaden.
Mm.
Och att hon skulle ha gått och burit på någonting. Jag vill minnas det som ett fat med kaffekoppar.
Mm.
Och eventuellt något fat hade hon gått och burit på. Ramlat över det här och att det var det som skulle ha orsakat de här skadorna.
Du sa... Hon gav mig en historia.
Ja, jag uppfattade det som att hon ljög för mig.
Mm.
Nu spelar åklagaren upp en ljudfil i rätten. Det är en vän till Jeanette som har spelat in. I inspelningen berättar Jeanette att hon har ljugit för polisen. Hon säger att Stefan hade slagit henne. Och att det var hennes blod som kollegorna såg på golvet. Vännen som har gjort inspelningen är en person som Stefan är dömd för att ha misshandlat under ett bråk.
Men du, sen har vi ju hört den här ljudfilen då som har spelat in. Och där har vi ju fått höra Jeanette själv berätta om den här händelsen. Vad tänker du när du hör hennes ord?
Ja, jag tänker så här. Det är tråkigt att säga så här om en som man har tyckt om och så här och liksom älskar och så, men... Hon sa lite det som passar hon för stunden och till det folk hon var med för stunden. Och lyssnar du noga på det samtalet så säger hon lite det som passar det folket just då.
Men då menar du att hon ljuger i det här samtalet?
Ja, hon säger något som skulle passa bra just där för dem.
Vi har en situation den 17 april, det åtas punkten 4. Vad var det som hände då då?
En annan åtalspunkt är från april 2022. Den här kvällen var Jeanette och Stefan ute på stan med olika sällskap. Men tanken var att de skulle åka hem tillsammans. Men Stefan berättar för rätten att Jeanette inte svarar i telefon när han ringer och vill åka hem. Han beskriver att han är frustrerad när han tar bussen hem själv. Senare kommer Jeanette hem med en vän.
Och jag ringde flera gånger. Jag väntade sen, så ringde jag och nej, hon svarade inte. Hon gav fan inte helt enkelt, det fattar jag. För hon ser hon att jag har ringt. Jag vet inte många gånger jag ringde, men jag insåg i alla fall att hon skiter i mig. Så jag tänkte, ja, jag måste ta mig hem på något vis. Så jag gick ner och så, ja, jag fick ta en buss. Jag åker hem helt enkelt. Och då var man lagom så irriterad. Och sen går jag in och lägger mig när jag kommer hem. Och sen så ramlade de in, jag vet inte vad det kan vara, men 3-4 på morgon ramlade de in. Och hon säger någonting till mig, men jag kommer inte ihåg exakt vad vi som startade själva bråket. Men jag fick nog av dem då. Jag sa att de kunde nog försvinna härifrån, pallra härifrån istället för gott, sa jag till dem. Så gick jag mot dem och då tröck hon ihop sig på golvet. Så låg hon liksom med ben och sparkade mot mig. Men då tog jag henne öronen. För jag pratade med henne. Så jag höll i henne. Så jag tryckte ihop huvudet. Och så liksom riktigt så här förklarade jag att hon kunde åka härifrån. Och jag höll i henne så. Och ju mer hon sparkade, ju mer tryckte jag. Jag tryckte så hon helt enkelt slutade sparka mig. Och så gick jag mot dörren med henne. Hon trodde att jag höll på strypen när den där som var med då, tror jag. Men jag höll i henne i öronen. Så här så tryckte jag på sidan. Och så drog jag henne till ytterdörren. I hallen var det, från sovrumsdörren till ytterdörren. Och sen var det väl inget mer med det, utan mer än att hon spottade fräst åt mig. Och så gick jag därifrån och jag gick väl och duscha. Sen gick jag och satte mig i rummet.
Om jag förstod det rätt så är du lite irriterad. Hon struntar i dig den här kvällen. Ni ska åka hem och du får inte tag på henne.
Ja, hon struntar fullständigt.
Ja.
Och så efter att det hon har sagt till mig att vi ska åka hem i lag och det liksom allt sånt där.
Mm.
Sen är det hon själv som skiter igen.
Mm. Och så förstår jag att du berättade som att du tar tag i öronen på henne.
Jag håller i henne så här på sidan av huvudet och så trycker jag i nävarna så här. Ja. Och så ligger hon och sparkar på mig. Mm. Hon sitter på golvet och så sparkar och sparkar och sparkar. Till slut så bara trycker jag i. Jag trycker i tills hon slutar. Jag säger jag trycker tills det slutar.
Vad ska hon sluta med för något?
Och sparka med.
Ja. Och hur hamnar hon på golvet då?
Ja, hon kastar sig dit själv.
För?
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att du knuffar omkull henne?
Jag knuffar inte omkull. Hon kastade sig dit själv. Hon såg att hon hade retat upp mig och så liksom skulle hon backa undan då lite.
Varför skulle hon kasta sig på golvet?
Ja, men hon såg väl att hon hade retat upp. Hon hade tuggat och sagt någonting och börjat på reta upp mig. Så där som hon får gången liksom.
Och då sätter hon sig på golvet sen?
Och då gick hon bakåt där och så åkte hon väl ner då. Hur vet jag inte. Jag kastade inte ner henne på golvet. Antingen ramlade hon för hon gick baklänges eller så satt hon sig ner. Hon satt i alla fall på golvet och så sparkade hon efter mig.
Hade du kunnat gjort någonting annat än det här som du beskriver?
Om jag kunnat gjort något annat?
Hade du kunnat istället för... Hon sitter på golvet, beskriver du. Ja. Och du tar tag om hennes huvud och öron och trycker åt med knytnävarna mot huvudet. Jag tänkte, hade du kunnat gått därifrån?
Du, hade det inte varit att jag bodde där så hade jag gått för flera år sedan.
Om du hade bytt rum eller någonting, gått någon annanstans? Om du
menar... Men de gick efter mig.
Ja, men hon sitter på golvet här. Kan inte du bara gå därifrån då?
Ja, men då hade hon ju börjat på bråka redan.
Ja.
Ska man diskutera så har ju inte hon behövt komma in i kåken ens.
Vem menar du nu?
Jeanette. Ska vi diskutera som dig, sa jag, då behöver hon inte ens komma in i kåken.
Jeanettes vän som är med den kvällen berättar en annan historia än Stefan. I rätten säger hon att det är tydligt att den åtalade är svartsjuk. Han kastar Jeanette på golvet och släpar henne i handlederna från hallen till köket. Sen ska Stefan ha tagit tag om Jeanettes huvud och dunkat det i golvet, varefter han tar stryptag om hennes hals. Vännen lyckas avbryta misshandeln och sen vill hon anmäla. Men dagen efter ber Jeanette henne att inte göra en polisanmälan.
Och det här sista tillfället då, det som sker i nationaldagshelgen 4 juni.
Ännu ett tillfälle där Stefan åtalas för att ha misshandlat Jeanette är 4 juni 2022. Stefan berättar att det börjar med ett bråk om ett par skor. Han tror att Jeanette kan ha slängt hans skor.
Så börjar jag ropa på honom, vart fan är skorna någonstans? Det var ju mina boots jag letade, och de har jag haft i säkert 15 år. De har stått i den där hallen liksom varenda dag i 15 års tid. Helt plötsligt är de borta. Och jag frågade hon vart de är, och då först så bara vräker hon ur sig på bron att nej, men de är uppe, säger hon. Och jag springer upp och så letar jag där hon säger, jag hittar ingen skor där heller. Då går jag ner igen och så börjar jag, då får du gå upp och hämta de jävla skorna, sa jag. Och då börjar hon på bli irriterad och förbannad. Och liksom vänder hon ett början på bråk med mig. Då tänkte jag direkt när hon börjar på bråka då. Nu har hon gjort någonting med mina skor, slängt dem eller någonting. Eftersom hon gick till anfall istället. För hade de legat där, hade hon lagt dem uppe så hade hon bara gått och hämtat dem. Men istället så börjar hon på bråka med mig. Gav sig på mig. Käftade. Hon gick, kom in från altan och in genom ytterdörren. För jag stod där vid ytterdörren. Och exakt vilka ord som sades, det vet jag inte. Men hon började på att käfta där. Och ja, på något vis så ramlade hon väl ner på golvet där. Och då började hon på att sparka på mig igen. Och då var jag så trött på det. Så jag tar foten utan skor. För jag hade ingen skor. Och så trycker jag på halsen. Jag håller ner så här. Bara för att hålla mig ifrån mig. Jag står och håller med foten så här. Med bara strumpa på. Och sen står jag med händerna så här. Och håller bara för fötterna henne som sparkar mot mig. Och sen efter det, det liksom bara, det tar ju bara slut där, för slut så jag släpper det där och så går jag. Jag går ut. Jag tar en andra skor och så bara går jag därifrån då. Jag vill minnas att jag bara gick ut då, och så gick jag hemifrån.
Och du sa så här, på något vis ramlar hon ner på golvet. Vilket vis var det på då?
Ja, det kommer jag inte ihåg, men hon kom ju in genom dörren där och jag stod på insidan och så var det väl något tumult där då. Och så blir det väl att hon åker golv som vanligt då. Det är svårare att knuffa kull mig. Men knuffar hon på mig så kunde hon ju ramla kull själv av det. Det är lika där, det är inte att jag har slängt ner henne, utan det är massa skor och bröte där och hon kommer utifrån.
Skor och bröte, hon kommer ut, men hur hamnar hon på golvet?
Ja, det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Det kan vara att hon knuffar på mig och så ramlar hon själv.
Ser ett förhör här, då har du sagt förmodligen har jag knuffat i kullna då.
Det kan vara det också, men jag liksom minns det inte. Men jag har inte slängt ner när.
Men när hon ligger då på golvet, i det läget kan hon väl inte utgöra någon fara för
hon dig? Hon sparkar mig, säger jag.
Ta ett steg bakåt i den situationen.
Nej.
Det kan du inte göra. Varför inte det?
Jag har väl grejer bakom och trappen och det.
Ja, kan du ta ett steg åt sidan då?
Man har väl alltid kunnat gjort någonting. Hon hade kunnat låta bli sparka med hon. Och...
Fanns det något alternativ till att ställa det med foten på hennes hals?
Nej, det gjorde jag väl liksom för att det var i vrångan just då. Som de beskriver här, att jag skulle ha stått med någon sko eller något på mig. För jag hade inga skor, för det var i skor när jag höll på att leta.
Det verkar ju till och med rättsläkaren tro att du har haft skor på dig.
Ja, men hade jag inte. Jag hade strumpor bara. För det var skor när jag höll på att leta efter.
Och efteråt då? Du har sett att hon fick skador av det här.
Ja.
Hur såg det ut då, tyckte du?
Ja, vad ska jag säga? Jag såg det inte då på en gång, men jag har sett det dagarna efter när hon kom hem.
Dagarna efter har du sett att hon har skador? Är riktigt?
Ja.
Hur hårt tryckte du med foten?
Ja, det är svårt att säga. Jag väger 100 kilo, ja. Vart ska man sätta gränsen? Jag stod så där så tills hon slutade sparka ungefär. Och det var mer liksom för hållarna ifrån mig. Och sen så skrek vi förmodligen om skorna.
100 kilo säger du att du väger. Och
ja, jag stod inte hela jag på när jag höll den med foten så. Men det är klart, den väger 100 kilo så... Hon klev inte upp, kan jag ju säga, när jag stod där.
Och hon har skador flera dagar efteråt, har hon synliga skador.
Ja, men där finns det väl bilder på.
Ja. Ja, hur lång är du?
1,80.
1,80 och 100 kilo. Jag tror att jag stannar där.
Stefan nekar till samtliga åtalspunkter. Han menar att han aldrig misshandlat Jeanette och att det inte är han som har orsakat hennes död. Enligt försvaret saknas det teknisk bevisning för att Stefan ska ha dödat Jeanette. Försvaret menar också att det inte går att utesluta att Jeanette dog av höga halter medicin i kroppen. Och mot slutet av rättegången meddelar Stefan att han har en sak att säga rätten. Det berättar Nathalie, Jeanettes dotter.
Och juryn frågar om det är någon som vill tillägga någonting mer. Och sen är vi på väg och ska resa oss, och då säger han, vänta lite. Ja, någonting jag vill säga, och då säger han någonting i stil med att ja, jag tycker det är för jävligt att någon man älskar så mycket har behandlat en så jävla illa. Det är för jävligt, säger han innan vi går ut. Och det är ju någonting som satt sig ganska liksom, så det, de orden, det var, ja, det är lite, det är otäckt, det blir otäckt liksom.
En man i 50-årsåldern döms i Hudiksvalls tingsrätt till livstidsfängelse för att ha mördat sin sambo, fembarnsmamman Jeanette Bergström, i Forsa utanför Hudiksvall i juli förra året. Domen var väntad, säger åklagare Birgitta Fernlund, och hon håller inte med.
Den 17 januari 2023 dömer Hälsinglands tingsrätt mannen som vi kallar för Stefan till livstidsfängelse för mord, olaga tvång och 4 fall av misshandel. Tingsrätten slår fast att våldet mot Jeanette Bergström inneburit svårt lidande och att Stefan uppvisat särskild hänsynslöshet. Men den 30 mars kommer hovrättens dom. Tingsrättens dom ändras från mord till synnerligen grov misshandel. Hovrätten håller med tingsrätten i deras bedömning om att Stefan, under natten då Jeanette dog, utsatt henne för en misshandel som orsakat traumatiska skador i hjärnan. Men hovrätten menar att det inte är ställt utom allt rimligt tvivel att det var Stefans våld som ledde till Jeanettes död. Hovrätten sänker hans straff från livstid för mord till 7 års fängelse för 3 fall av misshandel och olaga tvång. Han döms för misshandeln som ägde rum natten då Jeanette dog. Misshandeln som en vän bevittnade i april 2022 när Stefan ska ha slängt ner Jeanette på golvet och tagit stryptag om henne. Och misshandeln under nationaldagshelgen 2022 då Stefan ska ha ställt sig på Jeanettes hals. Tillfället med arbetskollegorna från april 2019 bedöms som olaga tvång. Hovrätten är inte enig. En ledamot ville döma mannen för mord. En annan ledamot ville döma honom för både grovt vållande till annans död och synnerligen grov misshandel. Intervjun med Nathalie gjordes innan hovrätten meddelade sin dom. I ett sms skriver hon: "Vi är väldigt knäckta nu efter hovrättens dom och känner oss fruktansvärt svikna. Framförallt är det ett hån mot mamma och en stor spottloska åt alla kvinnor som lever i en våldsam relation."
Men mamma, hon var ju en otroligt varm person. Hon var väldigt kärleksfull. Hon brann ju liksom för att hjälpa andra. Mamma, hon har alltid liksom varit väldigt varm och värnat om andra människors mående och liksom funnits där och ställt upp för andra. Och hon var ju väldigt omtyckt, mamma. Och hon jobbar ju som enhetschef inom socialtjänsten. Hon jobbar som enhetschef inom äldreboende. Hon var ju omtyckt av både äldre och sen ungdomar, och hon var liksom en sån där man tydde sig till. Hon gav ju ett lugn och sen en pushande gnista till. Hon var ju väldigt stark. Hon kunde förmedla styrka, mamma. Hon var liksom den man vände sig till om man behövde trygghet och man behövde rådgivning liksom. Hon fanns för alla. Hon var ju väldigt glad som person. Hon var sprallig och liksom, hon hördes ju över halva Sverige och skrattade liksom. Det var ju inte så här vanligt skratt, utan det var ju gapflabb liksom. Hon fick ju cancer, opererades ju för cancer och hade ju rullstol ett tag och så där. Men hon satt ju så åkte hon ju ner för backarna liksom med rullstolen. Det fanns ju inget hejd på henne, utan hon hade ju en hög livsglädje liksom. Och hon var varm och det fanns inte något ont i henne. Det är tomt efter henne. Det är svårt att prata om henne, att hon inte finns längre. Hon fattas oss allihopa och fruktansvärt mycket.
Du har hört Inför rätta om fallet Jeanette. Reporter var jag, Joanna Goretzka. Redaktör var Matilda Blom. Timmy Strandberg stod för ljudprofil och Simon Westerdahl stod för slutmix. Exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Stefans namn är utbytt i det här programmet. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, TV4 och Sveriges Radio.
Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.